Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 192 i Karriärpodden. Innan vi drar igång vill jag stolt presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. I det här avsnittet träffar jag Nora Beivi, den prisbelönade tech-entreprenören som idag arbetar som riskkapitalist, investerare och partner på Unconventional Ventures med fokus på underrepresenterade grundare. Nora har själv erfarenhet av både globala företag och startups och är grundare av Unitech som har missionen att accelerera inkluderingen i tech-branschen och skapa möjligheter för underrepresenterade att bli dagens entreprenörer. Vi kommer få följa med på hennes resa där hon som barn flydde med sin familj från Iran och hamnade i Sverige. Där skolgång och de första arbetsplatserna präglade henne mycket. Vi får också höra hur hon sen blev bemött som gravid och småbarnsmamma med utländsk bakgrund när hon skulle söka kapital. Och hur allt det här gav henne ännu mer driv att verka för inkludering och mångfald. Nu i en bransch där riskkapitalet är extremt snedfördelat. Här kommer nu avsnitt 192 med min gäst Nora Beivi. Jag heter Eva Ekedal. Nora Beivi, välkommen till Karriärpodden.
Hej Eva, tack så hemskt mycket.
Det är så jättekul att du är här. Och vi sitter här nu med handsprit i högsta hugg. Och vi har ganska, är det 2 meter?
Det är definitivt 2 meter. Så restriktionerna är verkligen följda, det kan man säga.
Och jag är så glad att du ville komma trots att det var de här lite speciella tiderna. För det blir ju så mycket bättre när man får se varandra in real life.
Definitivt. Jag tycker Karriärpodden är en jätteviktig plattform. Mm. Och får jag chansen att belysa också fler perspektiv i de här historierna så vill jag ju såklart mer än gärna göra det.
Ja, och vi har ju varit igång här redan innan. Jag vill bara säga, vänta, mikrofonerna måste på. För det har ju varit ett varmt och härligt samtal redan innan här. Som är mycket energi i, känner jag, för det har du.
Tack! Ja, och det är väl av många saker. Att jag får träffa dig och få chansen att prata. Jag menar, du sitter med jättemycket erfarenhet som är jätteviktig för det arbetet jag gör och resan framåt. Men sen också såklart, jag tror att det har man passionen med sig i vardagen så kanske det lyser ännu mer igenom.
Ja, men och jag känner att jag har så mycket att lära mig av dig. Så att det är verkligen ett ömsesidigt lärande det här. Men vi har också några gemensamma nämnare, känner jag, som vi kan bocka av under samtalets gång säkert.
Definitivt.
Men första gången som jag fick upp ögonen för dig, det var nog i någon av Breakits intervjuer och Dagens Industri som handlade om den här studien som du nyligen har varit med och genomfört.
Ja. Yeah.
Ska vi börja där lite?
Absolut, det är ju jätterelevant. Så i oktober månad så släppte då jag och min kollega från Unconventional Ventures en rapport som tog en riktigt, säger man, nära titt på hur vi investerar och har investerat de senaste 10 åren.
Mm.
Vårt fokus är att investera i underrepresenterade. Med det menar vi kvinnor, LGBTQ-community eller individer som har etnisk minoritet.
Mm.
Och för att kunna ge på bästa sätt och påvisa varför vi tycker att det är den bästa affärsidén eller affärsmöjligheterna, så måste vi också titta på hur ser det ut. Och det är så intressant för att jag personligen tycker att jag bor i en av världens mest jämställda länder.
Ja.
Och Norden tillhör en av världens mest jämställda regioner. Det är det alla pratar om. Det är det vi tar sån enorm stolthet i. Men jag vet ju av egen erfarenhet att vi är inte jämställda på så många sätt. Och här var det en väldigt tydligt sätt för oss att visa det i fakta och siffror.
Mm.
Och den rapporten visade tydligt att de senaste 10 åren så har riskkapitalet till kvinnliga grundare gått med enbart 1% senast förra året.
Det är den senaste siffran. Den senast. Har, det har varit mellan 1 och 3%, men nu är den 1.
Exakt, och Norden generellt i snitt har legat mellan 2 och 5%.
Mm.
Så det har inte rört sig jättemycket där.
Nej.
Och det vi gjorde var att vi tittade på de senaste 10 åren- bolag grundade av kvinnor och män. Tyvärr finns det bara ur ett dataperspektiv ett könstillhörighet tillgängligt och enbart manligt och kvinnligt. Så det är liksom de parametrarna rent lagligt. Och då har vi tittat på minsta runda på 200 000 euro och uppåt. Det gav oss en siffra på ungefär 17 050 bolag som låg där på 10 år.
Så det
år.
Är liksom datan som ligger till grund för detta?
Exakt, exakt.
Mm.
Och då kunde vi se att om 1% av riskkapitalet gick till kvinnor 2019 i Sverige, i Norden 1,3%.
Mm.
Då hade vi mixade procentuellt som låg på ungefär 6%. Men det jag vill...
Mixade bolag.
Förlåt, alltså, mixande bolag grundade av både män och kvinnor.
Mm.
Och enbart manligt grundade bolag. 93% i Sverige. Och det här var inte enskilt för 2019. Så här har det sett ut de senaste 10 åren.
Ja, men det har ju det. Och då vill man ju bara gå till botten med vad är det som är problemet.
Det är klart att det är ett enormt problem. Och jag tror... En av de sakerna är ju att erkänna att det är ett problem.
Mm.
Vi investerar inte i alla de bästa idéerna om inte vi tar oss tid och lyssnar och letar och ser efter vilka idéer det finns. Risken där vi just nu har investerat så otroligt enkelriktat, det är en monokultur vi har byggt.
Mm.
Utan insyn eller insikter i allt från kundmålgrupp, kvinnligt som andra parametrar. Våra produkter och tjänster är ju byggda av och för. Och även om de är byggda för fler så har de inte de rätta perspektiven som gör att det möjliggör för andra grupper att få vara del av den utvecklingen. Så att den
Nej, det speglar ju heller inte liksom kundperspektivet om man
exakt,
säger.
Exakt. Mm. Så problemet är att 1, vi erkänner inte vilket problem det är. 2, vi har enorma fördomar vi måste bearbeta i samhället. Och sen 3, att vi går miste om så mycket möjligheter, så mycket talang. Och det, jag tror det absolut största är att om vi nu ska jobba mot ett hållbart samhälle. Vi jobbar för hållbara bolag som ska rädda oss från liksom, de problemen vi besitter i som ett samhälle. Allt från klimatfrågorna till de sociala frågorna. Så kan ju de inte lösas av en enda grupp i samhället.
Nej.
Det säger sig självt.
Det säger sig självt. Och du har ju själv erfarit det här. Är det därför som du har nu, som du jobbar i ett riskkapitalbolag själv?
Ja, det var ju inte, det här var ju inte ett karriärsmål jag hade.
Nej.
Utan det är
så här, jag ska bli riskkapitalist när jag blir stor. Det var inte det du sa.
Jag visste knappt vad de var för några år sedan. det på den nivån. Utan jag har hela tiden haft ambitionen att lösa ett problem som är väldigt personligt för mig också. Det handlar om det här utanförskapet. Mm. Det handlar om den här exkluderingen som pågår i samhället, i näringslivet. Och i slutändan, jag är mamma. Om de här frågorna inte besvaras eller löser sig nu, då kommer det inte vara bättre för nästa generation. Och jag tycker att idag lever vi i en värld. Jag älskar det Greta säger, att det här om att det är liksom, your house is on fire. Mm. Hon sa det så bra på engelska, ja. Så att jag var tvungen att säga det på engelska. Ja. Men det är faktiskt ett privilegium för många att se det här som nästa generations problem. Mm. Eller utmaningar. Mm. Vi som har erfarenhet från det här är ju dagens generation, gårdagens generation. Så att om vi hela tiden tittar på det så här, men nästa generation kommer från utstå. Det säger mer om den som kommunicerar det. Och det pratas då och berättar mer om dess privilegier. Mm. Jag har inte det privilegiet, jag måste lösa det här. Och det har då haft olika skepnader. Men gjorde att jag slutändan blev riskkapitalist. För att det är där makten sitter. Det är där vi investerar. Det är där den första liksom, stora möjliga liksom, påverkan vi har på vilket sorts samhälle vi bygger, vilka bolag vi bygger, vilka som får vara med och bygga bolag. Mm.
Och jag vet ju att du har erfarenhet av att söka kapital själv också. Jag tror att vi kommer komma till det. Men jag tänkte så här, Nora, för att vi ska få liksom en bild av dig och varför du brinner för det här som redan, tror jag, man känner. och lika mycket som jag gör också. Men så måste vi försöka lära känna dig lite från början. Och jag vet inte allt. Så tell me.
Absolut. Och det är så kul när man har varit så himla driven av frågorna och pratat så mycket om frågorna. Och så kommer någon som du som bara, fast vem är du bakom frågorna? Mm. Man måste tänka till lite. Men jag tror, jag menar, det säger sig självt när man ser mig. Jag är inte född i Sverige. Jag
trodde ju du var amerikanska. Jag trodde att vi skulle sitta här på ett engelska.
Ja, och hur roligt det är. Mitt namn är väldigt amerikanskt. Ja,
Nora Baby.
Baby. Men det är väldigt också Mellanöstern. Jag är från Iran i grunden. Mm. Och vi var på väg. Vi flydde precis som den första stora vågen på 80-talet på grund av kriget. Och vi gjorde en sån här, jag brukar kalla det för Hollywood-aktig flykt, för att det är så man har porträtterat det. Men vi flydde över bergen till Turkiet, tog oss till Tyskland som var delat på den här tiden. Min pappa var en av dem som hade det väldigt bra ekonomiskt. Jag tror att första vågen där var de som hade det bra ekonomiskt. Mm. Han jobbade med amerikaner. Med oljebranschen och var på väg till New York med oss. För där fanns jobb, där fanns hans kollegor
som
väntade. Det
hade kunnat bli amerikanska.
Det hade kunnat bli, så det var ju förberett. Ja. Men det som skedde var att det kostade ju allting vi hade för att ta oss därifrån. Och vi blev tagna i ett sånt här lastfartyg. Var vi ett litet så här utrymme med. Vi var 40 pers i det här lilla utrymmet. Och jag och min bror var de enda barnen. Och vi blev tagna i Danmark för att den skulle då från Tyskland till Danmark för att fylla på tanken. Och sen via Island till New York. Det var liksom den flyktvägen.
Liksom som utvandrarna och invandrarna.
Exakt, exakt. Men på 80-talet, och jag tror att det fortfarande är så i många delar av världen, så blir du ju då, om det är krig i ditt hemland, blir du då och har flyktingstatus, då blir du skickad till det landet du har närmast anknytning till. Mm. Och året innan så hade min farbror kommit till Sverige på arbetsvisa. Så vi blev skickade till Sverige på flyktingförläggning. Och för min pappa var det så här, en klar liksom, bra val att, ja men då jobbar vi, får upp vår ekonomi och sen tar vi oss dit.
Till New York sen.
Sen, du vet den där. Och det blir ju alltid som man har tänkt sig. Mm. Nej, det blir aldrig som man har tänkt sig. Men det var väldigt påfrestande för min mamma och pappas relation. De var ganska unga, var två småbarn. Och det är tufft nog utan alla de parametrarna. Mm. Så de skilde sig, vi blev kvar. Jag fick chansen att flytta runt ganska mycket. Och det har väl präglat mig, tror jag, lite mer än vad jag har trott. För att jag är väldigt bekväm i nya situationer, med nya människor. Mm. Liksom det är inte obekvämt för mig på det sättet.
Det är det som många flyttar betyder för att man blir van vid att hantera den här okända miljön och människorna.
Exakt, exakt. Och jag tror genom att flytta så mycket som jag gjorde från städer och bostadsområden så blev jag ju också utsatt, om man nu kan säga det, för olika typer av människor, socioekonomiska bakgrunder. Ni vet, allt det här som för mig blev liksom fantastiska lärdomar och förståelser för kulturer, människor, bakgrund. Så att när jag då blev gammal nog i gymnasiet, jag tror att det är där vi alla präglas mer än vad vi tror. För att jag tror inte jag förstod förrän jag kom till gymnasiet hur lite jag hade tillgång till. För jag började gymnasiet i ett område jag liksom precis var nyflyttad till. Mm. På ett väldigt, väldigt vad säger man, svenskt område. Det fanns en del liksom, som jag, men det var inte många. Och jag blev då väldigt präglad av vad man bör läsa. Och för mig var det ju naturvetenskap. Mm. Jag är från Iran och då just brukar det. Vi skoja om det är naturvetenskap som gäller.
Så matte.
Ja, ja, matte liksom. Och jag älskade matte, så det gjorde mig ingenting. Så det där var ju så toppen. Men det är också, jag tror, en sak som jag fortfarande liksom bär med mig. Hur viktig skolan är, men också hur oviktig skolan är.
Ja.
Och det är motsägelsefullt.
Ja, verkligen. Vad menar du?
Skolan är enormt viktig, för där lär vi oss otroligt mycket om de egenskaperna som samhället präglas av. Vi lär oss att samarbeta, samverka. Vi lär oss information, utbildning. Om den informationen sköts på rätt sätt. Nu är jag väldigt, som även mamma kan känna, att vi har missat så mycket och vi håller på att missa väldigt mycket om inte vi uppdaterar våra läroplaner.
Mm.
Men för mig blev det väldigt tydligt också att den delen av skolan liksom, och naturvetenskapliga linjen som är liksom väldigt mycket öva, lära dig det gamla, det förändras inte mycket. Matte är matte.
Mm.
Liksom, det är
bara att förstå.
Det är liksom. Bara att förstå, exakt. Det finns formler, du lär dig och så här ser det ut. Så det är liksom inga framtidsspaningar. Du lär dig inte verktyg som jag tycker är jätteviktigt, som jag tycker att alla ska ha. Liksom, ekonomi borde vi alla lära oss. Mm. Ekonomi borde vi ha från mellanstadiet uppåt.
Precis, företagsekonomi. Det var ju sån här tillval. För,
ja, det var ju det man tyckte att antingen så, det var så här extra kurs. Mm. Företagsekonomi var någonting som man latchade med. Eller så var det de som gick teater och någonting annat liksom, som var så här, latchigt. Det var liksom inte viktigt.
Nej.
Kreativitet pratar vi aldrig om. Vad var det? Det var liksom udda. Mm. Som är jätteviktigt idag, vill jag bara poängtera. Jag präglades väldigt mycket av speciellt en lärare som då också blev min mentor.
Mm.
Som var liksom nitisk. Det var matte och fysik. Hon älskade matte och fysik. Och jag gick igenom ganska mycket på personlig nivå under de här åren. Och för någon som då var helt inne i sitt liksom, matte och fysik, och ingen förståelse för vad som kunde ske bakom skoltid eller efter skoltid, så var det väldigt svårt att få hjälp och stöd. Så att under liksom de åren präglades jag jättemycket av en mentor som i stort sett varje dag bad mig hoppa av för att det inte var för mig. Utbildningen var inte för mig. Jag kanske skulle börja jobba. Att jobba kanske var bättre för mig. Så jag tror den här motståndet från...
Det var liksom dissning på hög nivå. Eller?
Hela tiden. För den jag var, för kulturen jag representerade, för den personligheten jag hade. Men som jag sa, jag är väldigt van vid så här, nya miljöer, nya människor. Så att jag kunde ju prata med vem som helst och tycka att alla var lika intressanta och liksom så... Och det tog hon ju fasta till att jag liksom, var pratkvarn, var mer intresserad av det sociala. Liksom mycket sådana saker som idag är fantastiska egenskaper. Mm. Som jag får väldigt mycket beröm för i mitt ledarskap.
Som du verkligen så här, retoriskt och kommunikativt och allt det där.
Tack.
Men du, alltså, det var mobbning alltså?
Ja, ja, gud. På den nivån att när... nu vet jag inte om det fortfarande är så därför jag blir så här, gud... När på Valborg så var det liksom den officiella mösspåtagardagen. Mm, mm. Man hade beställt sin mössa, den skulle komma och det är liksom den dagen officiellt så var det liksom den här ceremonin. Dagen innan ceremonin så tog vi fram våra mössor. i klassen och alla liksom skulle börja skriva eller så här, man skulle skriva sitt namn
i mössan. Ja, just det. Det höll man på med på min tid också.
Och då kommer hon fram till mig och säger att tycker du verkligen att du förtjänar att ta studenten? Tycker du att du ska ha på dig den här mössan? Är du stolt över den resan du har gjort?
Amen.
Och det här är alltså efter alla år jag har liksom varje dag gått dit utan att hon har tagit hänsyn för liksom mitt personliga liv har sett ut. Och för att poängtera så var det också så att jag bodde själv sedan jag var 17 år.
Ja, vad var det som hände här?
Nu har jag en väldigt ansträngd relation, personlig relation med min mamma. Men jag blev utslängd som 17-åring. Mm. Och det gjorde då en tid där jag gick gymnasiet att jag var tvungen att jobba samtidigt för att klara min ekonomi.
Mm.
Och jobbade på ICA, vilket var fantastiskt. Fantastisk arbetsplats, jag vill bara säga det. ICA var en fantastisk arbetsplats.
Fick mer stöd där än i skolan?
Jättemycket
stöd. Och hemma då?
Ja, jättemycket stöd. Och också tror jag så mycket förståelse. Jag menar, jag lärde mig ekonomi där, jag lärde mig marknadsföring där, jag lärde mig kundservice där, jag lärde mig jättemycket om liksom, alltså verktyg jag har kunnat nyttja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Men du, vad har det här, nu när du liksom säger det här nu, vad tänker du då? Vad har det gett dig för någonting liksom i form av drivkraft och så under den här perioden? Det låter ju som det här är din första dal, vi som pratar om dalar.
Ja, alltså det var en enormt stor dal. För mig så byggdes det upp hela tiden ett motstånd mot mig för den personen jag var. Och jag förstod inte varför. Än idag har jag ju svårt att förstå varför. Men det har gett mig, det är där jag tror jag har blivit mycket mer klarare på det och kanske kan se det som en liksom något positivt, det är ju att jag har ju fått en jävla drivkraft, ursäkta språket. När någon säger inte för dig, det passar inte dig, inte för dig eller ett nej, då blir det så här, varför inte jag? Varför inte? Och jag tror också att om man har folk som inte tror på en, så sker egentligen två saker. Antingen så lyssnar man på det, eller så försöker man motbevisa det. Och jag har väl blivit det senare.
Ja, och jag bara sitter så här och tänker på, undrar vad den där läraren säger idag. Liksom. Här sitter du nu i Karriärpodden, driver eget riskkapitalbolag, är liksom med i DI och Break It och TV och allt möjligt. Liksom, det kan man ju fundera över, vad den personen tänker idag.
Ja, och vet du, här ska jag erkänna, jag undrar om hon någon dag kommer att lyssna på det här. Hon hade fräckheten och lade till mig som vän, du vet, vän för frågan på Facebook. Det här är alltså, hur länge sedan var det här? Det här är alltså kanske 6 år sedan, 5 år sedan. Jag har fortfarande än idag inte besvarat.
Nej, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Men alltså, det är så intressant det här. Jag tycker att jag bara har mött andra som såklart har kommit fram till liknande grejer. Men det blir så tydligt när du hade, liksom, det var från två håll här egentligen. Som du blev motarbetad. Eller åtminstone inte fick det, liksom, supporten som man behöver genom livet. Och jag känner igen det själv också. Att man verkligen behöver, speciellt kanske under de åren också, när man håller på att bilda sin egen uppfattning om vad ska det bli av mig. Liksom.
Verkligen.
Vad tänkte du sen då? Vad hände?
Nej, men jag, som sagt, jag önskar att jag hade en plan. Och jag har inte haft det. Och jag har alltid varit så här, men varför har jag aldrig haft en plan? Men det har nog handlat om att jag har ju bara försökt liksom leva. Jag brukar säga överleva. Men jag hade så mycket liksom som ändå var bra. Så att jag kan inte prata om att överleva. Utan jag försökte bara leva. Och jag tror, lever du då med att inte veta vad som finns? Jag hade ingen aning att KTH kunde vara ett alternativ för mig. Jag kände inte ens till dem. Jag hade ingen aning att Handelshögskolan fanns. Vet du att jag var i min 20-årsåldern när jag fick höra om Handelshögskolan. Så du vet, när du inte vet bättre, eller liksom vad som finns tillgängligt, då försöker du göra det bästa av det som fanns. Och jag hamnade då, tack vare det här ICA-jobbet, vilket jag vet att många skrattar åt, men det var en fantastisk arbetsplats. Så hamnade jag liksom då på en annan ICA-butik som samma ägare ägde. Och det var ju ICA Karlaplan. Och där blev jag liksom utsatt för människor från helt annan socioekonomisk bakgrund. Där såg jag också enormt liksom skillnaden i makt i kapital, kanske man ska säga, till och med på en ICA. Men också tror jag så här, tillgång till att förstå, och jag tror att det är det jag bär med mig också, att det spelar ingen roll liksom hur dyra liksom kläder eller bilar de kom med. Vi kunde prata, du och jag, med varandra oavsett. Men sen också så såg jag att de absolut rikaste var otroligt olyckliga. Otroligt olyckliga. Mm. Så det där med pengar var aldrig en drivkraft. Det var liksom aldrig någonting som drev mig. Men orättvisor, det blev en stor liksom personlig...
Och var kommer det ifrån då? Eller liksom orättvisor?
Nej, men jag tror genom åren sett mig själv bli orättvist behandlad, se vänner nära bli orättvist behandlad, se hur samhället såg på min pappa som jag liksom, eller ens hur samhället såg på min mamma, oavsett vad hon och jag har för relation. Mm. Med sådana saker som hade med fördomar att göra. Jag såg skillnaden i om min pappa pratade engelska, vilken respekt han fick, till skillnaden när han pratade svenska, hur folk lyssnade mer på dialekten han hade när han pratade svenska än vad han faktiskt försökte säga. Mm. Sådana där saker blev jättetydligt för mig. Och på 90-talet, bara för liksom så, vi vet ju apartheid, liksom, Nelson Mandela, de här kamperna som gick. Och för mig har jag aldrig förstått varför vara liksom annorlunda eller olik normen ska vara någonting negativt eller en anledning för en annan människa att behandla en annan människa sämre på. Det där har alltid liksom varit en väldigt drivkraft för mig, att vilja göra gott, vilja att människor ska ha samma möjligheter, samma förutsättningar. Vilket ledde mig till att jag ville börja jobba med ungdomar. För mig var det så här, om jag bara kunde ge dem det förtroendet de behövde som jag inte fick.
Hade fått.
Så det hela det var så här, okej, jag ska jobba med ungdomar. Och började faktiskt där. Jag sökte en tjänst som fritidsledare, trodde jag, hamnade på 4 intervjuer. Förstod inte så här, men en fritidsledartjänst, varför 4 intervjuer? Tills jag fick jobbet och förstod då att jag hade fått en väldigt, väldigt mycket större position. Där jag blev fältassistent. Det här är en tid då det här arbetet låg på kultur och fritid och inte på socialtjänsten. Och hur laddad, hur politiskt laddad jag var. För de sökte kvinna. Det var jag. Gärna invandrarbakgrund. Ja, det var ju 100% jag. Men också någon som var yngre. För de nådde inte liksom, de unga. Och medelåldern tror jag i den här gruppen låg närmare 45-50 på den här tiden. Och här var jag 20-21. Så jag passade ju perfekt.
Ja, du prickade alla rätt där.
Alla. Och jag helt plötsligt då fick liksom uppleva hur de här grejerna som, du vet, du var för ung, du vet inte, var plötsligt en positiv grej. Ja, men det här är inte för dig, det här är mer för liksom, mer svenska, inte så, mer svensk än vad du är, de förstår bättre, du vet, det har man ju också fått höra. Men nu var det något positivt att jag hade förståelse för andra kulturer. Men också i och med att det var bara män, hur bra det var att det var en kvinna där. Och det slog mig aldrig egentligen i det skedet, så här, men varför finns det inte fler kvinnor?
Nej. På en sån tjänst kan man ju tycka verkligen.
Visst, ja. Och det här är liksom ett kommunalt liksom arbete. Och kommunen är ju väldigt...
Alltså, i Stockholm arbete, var det?
I Stockholm. I en av de rikare kommunerna, vill jag tillägga. För att det finns ju andra förutsättningar också. Så var det väldigt mycket mer kvinnor i chefspositioner. Så jag tror att för mig så blev det så här, men kvinnor är chefer i kommunen. Det är ju jättebra. Och speciellt en kvinna som inte kan benämna vid namn, som är en väldigt högt uppsatt politisk profil. Och har varit det i många, många år. Hon var min närmaste chef. Och hon var så tydlig i sitt ledarskap. När jag var bra nog för att ta med på saker och visa upp. Och när det absolut inte passade sig att jag var med i vissa rum. Även fast det diskuterades och pratades om det arbetet jag gjorde.
Så du kände dig liksom diskriminerad, kan man säga där?
Ja, men diskriminerad, inte? Men också tror jag så här, det jag kände var den här liksom, vad säger man, liksom token. Du vet, det här galjonsfiguren man visar upp. Och det Och sådana lärdomar var ju fantastiska.
För det är ju precis det som händer nu, tänker jag, med när man har en kvinna med lite här och var för syns skull.
Mm. Och det har inte förändrats. Nej. Det här är alltså 20 år sedan.
Mm.
Och det här har inte förändrats. Nästan 20, så nu vet jag ungefär hur gammal jag är. Och det har inte förändrats.
Men tech, liksom, det började redan där? Alltså,
det var
att du
där
blev...
det började.
Mm.
Det var där det började. Och jag insåg också, tack vare att jag jobbade med ungdomar, så var jag ju tvungen att vara mycket mer liksom, digital och hålla på. Liksom. Och jag behövde ligga steget före, för jag skulle vara den här handledaren för dem.
Mm.
Och allt det, så det liksom gav mig skjuts in i tech. Sen var det faktiskt också så här, att jag har alltid... liksom, tyckte om att jobba. Så, och jag har aldrig haft någon som helst liksom, I mean, yrken är för, jag är för fin för vissa yrken. Nej, men jag tyckte om att jobba, jag tyckte om att förfina, liksom, lära mig nytt. Och då vid ett tillfälle så blev jag kontaktad av en kompis, liksom en kompis skulle jag vilja säga, som hade startat ett bolag i någonting som kallas för Labbet.
Mm.
Och Labbet är då, som många säkert vet, Handelshögskolans inkubator, eller numera inkubator. Men han var då en av de första som startade bolag där.
Okay.
Och jag vid det här tillfället hade då fått en fantastisk dotter, var ensamstående, lämnat liksom kommunala arbetet för att jag förstod att det är inte rätt arbetsplats för mig som ensamstående mamma. Det var alldeles för krävande, det var alldeles för dåligt betalt och jag behövde liksom hitta något sätt jag kunde vara tillgänglig för min dotter.
Så det var liksom pengar en drivkraft också? Att...
Definitivt. Mm. Alltså, när jag blev mamma, då blev pengar en ännu större drivkraft för... Drivkraften var i bristen på pengar.
Mm, precis.
Det var det.
Mm. Mm.
Och jag insåg att jag måste förbättra min ekonomi ganska rejält. Och då hörde han av sig. Och då hade han startat en varumärkesbyrå i det här labbet. Och jag förstod inte så mycket vad en varumärkesbyrå gjorde. Men han visste vilka relationer jag hade, vilka kontakter jag hade och också hur jag hade lärt mig så mycket jag hade gjort. Och tyckte att jag var perfekt för att jobba med deras varumärkesstrategier. Och för mig var det fortfarande ett frågetecken. Vad är Handelshögskolan? Vad är Labbet? Varför behöver folk en varumärkesstrateg? Liksom, vad är det för titel? Vad är det för yrke?
Det var någon som såg dig alltså, ja. Verkligen.
Mm. Och det här är faktiskt en fantastisk individ som jag fortfarande har kontakt med.
Får säga vem det är?
Såklart. Mm. Andreas Palm och bror Christian Palm som startade ett bolag som heter Cicerone Group.
Ja.
Och det är där jag hamnade som ensamstående mamma. Och man kan ju fråga sig vad en ensamstående mamma gör på en sån byrå. Där jag tror att de hade över 250 resdagar per år. Men det var också faktiskt en av de första arbetsplatserna som också, tack vare att jag var mamma, gjorde, liksom, skapade plats för mig. Där jag kunde komma en viss tid och lämna en viss tid och kunna vara tillgänglig. Men så gjorde vi en sån enorm resa. För det som hände med Cicerone Group var att de hade precis tagit sig ur. Det här var också efter finanskrisen.
Mm.
Så de skulle bygga upp på nytt. Och det här var då en tid där techbranschen, innan det blev sexiga techbranschen, hette då IT-telekom.
Just det.
Och dealen för att jag skulle börja hos dem var att jag skulle få ta hand om IT-sidan. Och jag visste ju inte mycket om IT. Jag menar, jag visste ju vissa varumärken, men vad innebär IT? Så det de gjorde, och det här kan vi skratta åt idag.
Mm.
Men de skrev ut en Niro, för oss som kommer ihåg. Så fanns det en katalog, en telefonnummerupplysning. Skrev de ut från A till Ö. Och bransch var IT. Så där satt jag. Morgon till kväll och ringde bolag efter bolag efter bolag och fick egentligen sköta min egen liksom, införsäljning och ta in min egen kund.
Så bra start ju.
Jättebra och det
där,
skola.
Jag brukar också skoja med just det där med telefonkataloger och Eniro och så. När jag började jobba i search-rekryteringsbranschen, eller det var ju parallellt med det du höll på med det där, så satt jag med telefonkatalogen också i min ända och letade efter folk och ringde dem. Så det var ju verkligen så det var.
Ja.
Innan, alltså, jag kan känna att jag levde på stenåldern, men det gjorde vi ju nästan både du och jag då, kan man säga, när vi satt där med våra...
Idag är det helt främmande om man pratar om det. Det märker jag också. För när jag pratar om att jag är i techbranschen, och tänker alla så här, åh, du kodade eller var med och kodade morgondagens bolag. Nej, det var telefonen.
Exakt.
Och en telefonkatalog som jag skrev ut på papper. Så där satt jag, och jag tror i mina liksom möten, alltså jag kunde överföra samma liksom intresse i telefon. Och det lyste igenom. Men här var ju också hemligheten. Jag visste ju, jag hade ju tagit reda på bolagens resa. Så att det inte var en försäljare som ringde att hej, vi erbjuder det här. Skulle ni vilja, ni köper, ni är intresserade. Nej, utan det jag gjorde var då, hej, mitt namn är, jag vet vilken resa ni är på och vart ni liksom står någonstans. Får jag chansen att bara berätta för er vad jag tror att ni behöver för att ta er inte bara till nästa steg men också vinna marknadsandelar och skapa lojalitet. Det var skillnad.
Det var pitchen alltså.
Det var pitchen, du hör ju.
Ja, den var bra. Så det gick bra för dig här.
Det gick jättebra. Mm. Jag fick chansen att vara med. En enorm stor resa, inte bara på Cicero Group. Hur vi gick från 4 personer till 40 personer. Utan vi då jobbade med nordiska bolag som ville ta sig till internationella marknader. Vi jobbade med internationella bolag som skulle ta sig in på den nordiska marknaden. Var med och drev framförallt ett arbete som vi gjorde liksom årligen, som var då till världens största hemelektronikmässa som heter CES i Las Vegas.
Ja.
Nu kommer jag ihåg den. Mm. I de här utrymmen så var jag 99% av fallen ensam kvinna. Och jag började sakta men säkert se fler och fler kvinnor. Men det som slog mig så tydligt var att dessa kvinnor var väldigt präglade av samma saker som männen. Samma socioekonomiska bakgrund, samma nätverk, samma bostadsområden.
Svarta kavajer.
Svarta kavajer. Ja. Svarta kostymbyxor, gråa kostymbyxor.
Ja, exakt.
Alltså, och också på den här mässan så var det också väldigt indelat så här, manliga produkter, häftiga, och sen hade du liksom, ja, men ett par få saker som var för kvinnor, de var rosa, liksom guldglitter, litet avdelning liksom. Mm. Och vad som fick kallas innovation, det tyckte jag var jätteintressant också, hur ordet innovations använde liksom. Jag kan tycka att vi behöver ett nytt ord, för idag så pratar man om innovation för nya produkter och tjänster som egentligen inte har påverkat vårt liksom, har inte varit disruptive nog. Nej. Att förändra saker och ting. Och för mig blev det då, som mamma dessutom, tror jag, ännu mer liksom ifrågasättande, tror jag. Om jag hade gjort det som individ, ja, men varför inte jag? Nu blev det så här, men vad har det här för betydelse för mig och min dotter? Mm. Vad har det här för betydelse för henne? Och när jag började ställa de frågorna, då insåg jag att även i jämställdhetsfrågan, där vi pratar om man och kvinna, så är inte jag representerade så länge kvinnorna och männen är från samma grupp.
Mm.
Och hur kvinnofrågan då, eller jämlikhetsfrågan, har liksom fortfarande blivit en väldigt, väldigt icke-intersektionell fråga. Hur det då påverkar min dotter. Mm. Och det är en sak att vara liksom stark kvinna, eller stark generellt, men du vet, att trigga igång en moders liksom, urkraft i att vilja ha ett rättvist samhälle för sitt barn.
Precis, hur blir det en bättre värld för
hur
henne?
Blir det en bättre värld? Och det var liksom därifrån, men det växte väldigt, alltså det låg och gnagde i mig. Jag lämnade industrin. Startade eget, för att jag var mer liksom fokuserad på strategierna än resorna och upplevelserna, och jag kände att den här industrin inte släppte in mycket mer kvinnor, och jag ville inte vara liksom den enda kvinnan där och inte skapade mer utrymme för fler kvinnor. Jag lämnade, kom tillbaka till Sverige och fokuserade bara på liksom jobba här i Norden och svenska marknaden, och då hamnade på Norrsken.
Ja.
Som konsult, marknadschef för ett av scale-up-bolagen. Och liksom blev liksom utsatt för hela startup-scenen. För då har jag liksom jobbat med IT, eller tech-branschen, i liksom 6 år. Och kommer då in i den här arenan och ser att här är norra Europas största impact-tech-hub. Men fortfarande så otroligt homogen. Som det de själva vill förändra.
Och för mig blev det ett stort frågetecken om vad är det för problem vi egentligen löser om vi inte har erfarenhet från problemen? Och vad är det för signalvärde där vi talar om för sådana som upplever problemen att deras erfarenheter inte liksom värdiga nog?
Nej. Vad var det som hände här? Kan du ta något konkret exempel vad du gjorde när det här blev, när det gick upp för dig?
Nej, men jag startade då i mitt huvud så insåg jag att här pratar techbranschen om att det är talang, det är brist på talang. Vi vet ju att det gick en rapport ut i 2018 som då hävdade att, eller telekomföretagen gick ut och sa att 2022 så kommer det saknas mer än 70 000 arbetsplatser.
Ja, precis.
Mm. Och därför behöver industrin gå ihop nu, ta krafttag och möjliggöra, för annars går vi miste om jättemycket vinster. Och för mig var det liksom ett slag i ansiktet, för jag visste hur mycket talang det fanns, men det var brist på tillgänglighet eller liksom access till de här arbetsmöjligheterna.
Mm. De hittade inte varandra.
Jag tror framför allt att lösningen som fanns var ingenting som liksom branschen tittade på, och av den enkla anledningen är att man fortfarande förbiser människor baserat på hur de ser ut och vad de har för namn.
Mm.
Det gör vi fortfarande. Mm. Och att vi lever 2020 och tänker att det inte är en del av vår vardag, det är liksom också en nyans av ett problem som vi inte vill erkänna. Och där såg jag då, efter någon vecka när den här rapporten kom ut, så gick teknikbranschen ihop. Och du hade de största teknikbolagen som liksom räknas som unicorns och liksom framtidens liksom så, förebilder, gick ihop och skrev ett brev till politikerna om att lösgöra eller skapa bättre regler och lagar för att tillåta arbetsinvandring. Och där tappade jag det. Det var ett sånt slag i ansiktet att inse att nu har bolagen ytterligare en parameter till varför de bör påskynda tillgång. Och när jag hade mött så otroligt många talanger och visste att de fanns, ser det fortfarande som att men då passar det att göra det som en arbetskraftsinvandring istället för att åka ett par stationer.
Mm.
Ifrån sina arbetsplatser.
Mm.
Vi hade ett av de största techbolagen i Sverige som satt i ett sånt område med fantastisk mängd talanger.
Mm. Pratar vi om Kista nu eller?
Nästan. Mm. Kista och Akalla. Där satte man då techhubbar.
Mm.
Men det var väldigt få som anställde från Kista och Akalla.
Mm.
Och det för mig var så här, om vi nu ska göra smarta affärer och ha smarta ledare och fantastisk ledarskap, om vi inte tar tillvara på det som finns, hur ska vi kunna leda liksom morgondagens bolag genom att fortfarande exkludera människor? Så det här tror jag blev för mig så här, det sista spiken på den här nu jävlar.
Nu jävlar. Ja.
Så jag startade i mitt huvud så skulle det bli ett nätverk. För jag tänkte så här, okej, om branschen inte vet och jag vet, låt mig koppla ihop dem.
Mm, gud, du hade ju kunnat gå ihop med mig här så hade du starta världens
rekryteringsbusiness. Förstår du vilken business? Ja. Och det här var ett sätt så här, men jag ville påskynda, jag ville, som jag nämnde då, jag ville accelerera inkluderingen. Jag ville inte prata om mångfald, för mångfald säger ingenting. Mångfald, då räknar vi liksom huvud, kön,
etnisk inkludering är bättre.
Men inkludering, för då skapar vi strukturer där alla får frodas. Mm. Det är det viktigaste. Alla får tillhöra.
Vänta. Det här måste vi ju skicka in min fråga nu. Nämligen, för att nu pratar du om det här som jag ska fråga dig om. För det är nämligen så att jag har ju en samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige.
Ah.
Och de skickar ju med en fråga varje gång till min gäst som handlar om det här. De är så himla bra för att de vill öka liksom både sin kunskap och diskussionerna kring inkludering.
Okay.
Så att, nu sa du det så himla bra, men du får säga det en gång till.
Självklart, vad kul att Volkswagen
så här, för de undrar det. Så här, vad betyder inkluderande ledarskap för dig?
Side story, jag är techbranschen, IT var ena branschen, men bilindustrin var andra branschen. Mm. Så jag reser runt med många av bilbranschens varumärken också. Mm. Vill du bara? Men
ja.
Sidostory.
Ja, det är
inkludering.
Bra.
Mm. Ja. Inkluderande ledarskap är ett ledarskap som möjliggör för flera perspektiv att vara representerade, att tillhöra, men också att frodas.
Mm.
Det är ett inkluderande ledarskap. Vet man inte om sitt ledarskap är inkluderande, då bör man titta på sitt fantastiska ledarskap eller ledargrupp som man har kanske, och titta på vilka perspektiv är det jag saknar.
Mm.
När de parametrarna börjar bli fler än det som är representerat, ja, men då har inte du ett inkluderande ledarskap.
Mm. Så är det ju verkligen. Där fick de svar på en gång. Men okej, okay, så där var du då. Det var den sista spiken som, ja, som gjorde. Och då,
så då var det här nätverket. Just det. Och då ringde jag runt, för jag hade jobbat med alla. Säg hej, jag vet att ni saknar kompetens. Vad är det för kompetenser ni letar efter? Ja, men de här kriterierna. Jättebra. Och det här var liksom, jag hade inte tänkt att starta en rekrytering. Jag var så långt ifrån rekrytering, du kan tänka dig. Och då satte jag ihop dem med alla de här individerna. Och till slut så började jag inse att jag känner ganska många individer. Jag känner ganska många som har blivit förbisedda i Sverige, som flyttade utomlands och jobbade för fantastiska techbolag, men ville såklart komma hem för de vill vara nära sina familjer och får fortfarande inte arbete. Så jag gjorde ett event där jag skulle belysa det här. Och jag kallar det Why Diversity is Profit. För det som hände 2018 också var att det kom ju massa analyser och forskning från flera liksom, management-konsultbolag som McKinsey, då hävdade...
Accenture. Mm.
Är det inte intressant att du har sån forskning och research och så har du då insatser som inte ens följer sina egna?
Mm. Jo.
Det blev för mig också lite hål i huvudet. Så. Men i alla fall, så då kallar jag det Why is diversity profit? Så varför är det så? Liksom, vi måste gå förbi det som vi alla liksom tjatat ihjäl oss nu. 30%, 35% bättre avkastning, 35%. Det är ingen som lyssnar på det här.
Nej. Lönsamhetsaspekten, det tycker man ju annars att...
det borde vara.
45%, är det så? Mm.
Vår rapport visade tydligt att det finns en internationell studie som visar att kvinnligt grundade bolag har 2,5 gånger bättre avkastning än manligt grundade bolag. Vår rapport visade att i Norden, så, och i och med att vi har den parametern att vi tittade på har rest 200 000 euro och mer, då kunde vi bara liksom titta på den, visade att kvinnligt grundade bolag, eller kvinnligt medgrundade bolag, båda två.
Mm.
Hade 45% större omsättning än vad manligt grundade bolag hade. Det är en datapunkt vi borde definitivt titta in på och belysa och göra mer utav.
Mm.
Men det, återigen, det spelar ingen roll, tyvärr, för att vi sitter med så mycket fördomar och vi gillar det som är enkelt. Det vill nämligen säga att det som vi liknar en själv är enkelt. Men det är ju det som också vi kommer förlora på. Och vi håller på att förlora på.
Mm.
Så det som hände var att det nätverket blev då ganska omgående. Någonting som då blev Unitech.
Mm.
Som står för Uniting Tech. För jag tyckte att det var det exkluderande som var problemet. Så att vi kan inte ha bara kvinnligt grundat. Alltså vi kan inte ha forum för bara kvinnor. För det exkluderar och det är samma beteende som jag ville få bort. Så Unitech var det som skulle då bli det inkluderande. Vi hade fokus på underrepresenterade, men alla var välkomna. Och då ville jag först och främst möjliggöra utbildningar. För det jag såg att även om vi befann oss i Norden, i Sverige, så var inte techutbildning det som var tillgängligt. Vilket jag tycker fortfarande är bizarrt. Hur vi i samhället börjar bli mer och mer digitaliserade. Men vi utbildar inte samhället och befolkningen. Så att de ska förstå.
Vi och ändå pratar vi jättemycket om kompetensväxling nu.
Och är det inte lustigt hur vi är medvetna att med AI, machine learning, så kommer stora breda arbetsyrken att försvinna de närmaste 5 åren.
Mm.
Men vi gör ingenting för att kompetenshöja eller vidareutbilda dessa yrkesgrupper som kommer försvinna.
Så det var det som var din... intention, eller är affärsidén med...
Ja, affärsidén var det. Så det var faktiskt digitala utbildningar tillgängligt. Det var då digitalt, alltså remote work och remote education.
Precis det vi behöver det, väldigt mycket just nu.
Exakt, så du kan ju förstå hur min inbox såg ut när det här skedde. Mm. Alla de som tyckte att nej, men remote work är inte för oss, vi anställer inte remote, det är inte bra för sammanhållningen på bolaget med remote arbetskraft. Mm. Eller remote utbildning, varför ska man utbilda sig remote när man kan liksom gå till, man behöver en fysisk lärare, man behöver en fysisk liksom plats och träffa liksom studiekamrater. Mm. Liksom allt det här fick jag höra 2019.
Var det under den här perioden som du också var ute och sökte eget kapital?
Ja.
Så... För det har jag ju läst mig till då. Att du gjorde typ 40 besök.
Så jag ville ju också poängtera att anledningen till att Unitech blev ett bolag var att jag var gravid med mitt tredje. Så om jag tyckte att branschen behövde skynda sig på för min förstfödda, som idag är 12, och vid tillfället var hon 10, så behövde jag ju ännu mer påskynda för att jag hade en till ny generation som skulle komma. Så att ja, jag reste kapital, jag fick enorm framgång första 6 månaderna med bolaget och fick enorm förfrågningar internationellt. Och jag behövde kapitalet för de musklerna att då skala upp.
Mm.
Jag fick en fantastisk kund, Ericsson, blev en av mina liksom första stora kunderna. Det räckte inte.
Nej.
Jag gjorde cirka, jag tror sista anteckningen jag har är på 43 individer.
Mm.
Både VC, Engel...
Venture Capital.
Ja, Venture Capital, Engelinvesterare...
Mm.
Jag kommer inte från liksom, family and friends-möjligheten ekonomiskt. Jag är inte uppvuxen i en sån liksom, möjlighet. Och jag då som egen, jag har ju varit det mesta del hela tiden, ska ju också förstå att det är skillnad på att söka lån som utländsk kvinna, även som svensk utländsk kvinna.
Mm.
Det är skillnad att få företagslån.
Ja, men berätta då för mig, vad är det som händer i de här mötena? För att jag sitter med lite, jag sa ju det till dig innan, att jag är ödmjuk. Liksom. Jag förstår att jag är ju liksom vit och privilegierad på många sätt, även om jag också berättat att jag kommer ju uppvuxen från i Södertälje i höghusområdet med också liksom blandade kulturer runt omkring mig. Men vad är det som händer i de här mötena?
Alltså grejen är så här, det som händer i möten är framförallt fördomar. Och fördomar i samband med en riskkalkyl. För att det är där det sker också, framförallt när det gäller investeringar och lån. Då gör man ju en riskkalkyl.
Mm.
Det är ju det. Mm. Och man använder samma formel. Om du tänker dig då att den här formeln som är så otroligt präglad av fördomar översätts då till en digital algoritm. Som fortfarande är präglad av fördomar.
Mm.
Hur mycket som lämnas utanför de här tillvägagångssätten och möjligheterna idag.
Hur blev du bemött då?
Det var från banker skulle jag vilja säga ett litet hån och litet skratt. För att jag var kvinna, ensamgrundare. För det är också en risk att man är ensam. Man föredrar ju oftast flera medgrundare. Jag var utländsk bakgrund. Och då var det mycket så ifrågasättningar. För att jag har inte gått i de här skolorna som man gärna tittar på. Där man investerar grundare ifrån. Och sen dessutom gravid med mitt tredje.
Mm.
Bör jag verkligen ha ett bolag att oroa mig om när jag ändå liksom ska få mitt tredje barn? Hur ska jag klara av det här? Och då har jag varit egenföretagare sedan 2014, 13.
Men de sa det liksom uttryckligen.
Ja, ja. Det var en risk. Och de säger alltid i egenskap som... Ja, men bara så att du vet. Jag vill ju hjälpa dig.
Mm.
Du är inte en individ som gör det lätt för dig. Som att jag gör det mot mig själv. Men framförallt tror jag i mina liksom venture capital, riskkapitalist-möten och också ängelinvesterare blev det väldigt tydligt att här var jag någon med varma introduktioner. Jag menar, jag kände ju alla mer eller mindre. De kände till mig, de kände till mitt arbete, de visste vad jag hade gjort. Skillnaden var här förtroendet att få göra det på egna ben. Och då insåg jag att jag hade hela tiden validerats att det fanns en man i ledningen. Att det fanns individer från Handelshögskolan. Liksom. Av andra saker, då validerades min arbetskraft. Men jag i egen var perfekt för anställning eller konsultuppdrag, men inte för bygga bolag. Mm. Och i de här varma introduktionerna, hur det blir väldigt bekvämt för de här individerna att ställa väldigt, väldigt dumma frågor. För vad det var. Jag vet att vi säger att det inte finns några dumma frågor.
Ja, men det gör det kanske. Säg vad en dum fråga.
I och med att jag fokuserade på underrepresenterade och framförallt då etnisk minoritet som jag vill liksom tillgängliggöra möjligheter till, så fick jag också frågan så här, men hur kommer Trumps politik påverka min affärsmodell och målgrupp med tanke på att om han blir omvalt 2020, då kommer han ju göra ännu större liksom, regulations.
Mm.
Kring liksom inresor, förbud för muslimska länder, förbud för hit och dit. Och jag är så här, var någonstans missade du att allting jag gör är digitalt? Och det har ingenting med någons politik att göra.
Nej.
Men sådana frågor fick jag. Hur jag kom sig att jag lärde mig så bra svenska? Om mina föräldrar har lärt sig svenska? Om jag kan lära mig så här bra svenska, varför gör inte andra det?
Nej.
Så det var sådana här grejer. Vilken tur jag har haft.
Men dömde du aldrig någon liksom...
I mitt huvud drömde jag till många. Efter den. Men det där blev ju också...
Det blev en drivkraft till.
Exakt.
Ah, det handlar ju bara om drivkrafter i ditt liv.
Exakt. Så allt det där gjorde att jag insåg att så här, Sverige, Norden kommer inte investera i mig.
Mm.
Och jag har träffat så många, och det folk inte förstod, och det var det här som var det magiska. Det som hände med Unitech var att väldigt organiskt så växte det en enorm stor målgrupp av aspirerande och existerande entreprenörer. Så jag hade liksom tillgång till alla dessa liksom bolag eller produkter och tjänster som jag visste skulle göra fantastisk påverkan. Och det jag visste var fantastiska affärsmodeller som blev helt förbisedda.
Mm.
Så för mig blev jag också så här, du vet, präglad av rättvisa, vill jag ha liksom rättvis värld. Så hade jag liksom inte bara min egen drivkraft, men drivkraften att göra det bättre för dem. För om någon som jag, som var privilegierad, var i de här utrymmen, hade ett engelskt namn, kom in, har jobbat med engelska bolag nationellt och hela den grejen. Om inte jag kunde, hur skulle de kunna? Men om jag kan, då kan ju de också.
Mm.
Så det var ytterligare liksom.
Det blev en sån grej.
Så jag nådde ut då, eller liksom sträckte ut en hand till amerikanska investerare. Och där blev det så tydligt vilket fokus det var på min affärsmodell. Hur de sakerna som man ansåg var ett problem var faktiskt en förmån. För att då stod jag ju ut.
Mm.
Då syntes jag, då hördes jag. Och det är det alla vill. Alla
så,
vill
de, ha. Så de såg det, speciellt någon var det där, va? Som du har...
Exakt, och då måste jag ju såklart nämna Arlene Hamilton. Mm. För er som inte känner till Arlene Hamilton, googla henne. Hon är en sån här venture capitalist badass, som jag kallar henne.
Mm.
Som kom från ingenting, ville ge sig in i den här industrin, byggde upp, har nu efter 5 år investerat i över 140 bolag grundade av underrepresenterade i USA och i Europa. Hon startade upp sin VC som heter Backstage Capital. Och det var faktiskt genom henne som jag blev introducerad till grundaren till Unconventional Ventures.
Mm.
För Arlene var LP, Limited Partner, som hon investerade i den första fonden. TMSL, som är en sån här naturkraft från Norge som bor i Köpenhamn, kommer från finansvärlden och sett de ojämlikheter som existerar, och startade då Unconventional Ventures, som är då idag en nordisk venture capital riskkapitalbolag som då fokuserar på underrepresenterade.
Mm.
Och hon och jag träffades i ett väldigt intressant möte, för att hon har investerat i bolag, och för mig så var det också så här, risken av att prata att man investerar underrepresenterade, vill jag ju inte bara att det skulle bli, ja, men det är vita kvinnor vi investerar i, för det representerade ännu inte mig och de jag representerade.
Nej. Och för hon är danska, eller?
Hon är norska, men det är ett danskt bolag.
Ah, okay.
Ja.
Mm.
Och för mig blir det tydligt hur hon menar allvar med hennes arbete. Så att jag blev rådgivare hos henne och då möjliggör det för henne att träffa de här fantastiska kommuner som existerar i hela Norden. Av entreprenörer som idag inte får utrymme eller plats i liksom, det ekosystemet som existerar. Men sen så händer ju Black Lives Matter.
Mm.
Och Thea har försökt övertala mig sedan dag ett att joina henne i hennes bolag. Och för mig så har det alltid handlat om missionen att accelerera inkludering i techbranschen. Och jag tror det bästa sättet var utbildning och rekrytering. Men när Black Lives Matter hände och vi var helt tysta i Norden, som att rasismen inte existerar, som att rasism är någonting vi importerar från USA, där jag själv i första hand fått uppleva alla dessa strukturer och begränsningar som finns byggda på fördomar, då visste jag där och då att det bästa sättet för mig att vara med och skapa förändring, det är att se till att kapitalet når fler grundare, att kapitalet når fler produkter och tjänster som är gjorda av och för fler, men framförallt av de individerna som faktiskt upplever problem som vi kanske inte alltid gör. Och när jag pratar om att vara privilegierad, så är det faktiskt så att alla är det på ett eller ett annat sätt.
Mm.
Bara för att jag poängterar, ja, men som du själv sa, du är privilegierad, men du har ju också erfarenhet.
Mm.
Men att vara privilegierad fråntar ju inte dig dina utmaningar du har haft, dina svårigheter du har haft. Skillnaden är fortfarande att du har haft det lite lättare än någon annan. Mm. Och kan vi erkänna att jag har haft utmaningar, jag har haft jättemycket motgångar. Men jag har ändå haft det lite lättare än någon annan.
Mm.
Då blir det blir bättre liksom dialog. Som en,
jag tycker att det är som en ett dominospel, eller som en liksom, det följer ju, alltså det, den som är högst upp, den vita mannen då liksom,
ja.
När den inser och det kan gå som ringa på vattnet hela vägen.
Ja.
Men det är ju den ödmjukheten som jag blir när jag blir så där engagerad som du är nu. Det är ju när jag inte tycker att de inser det. Yeah. Och, men det är ju liksom, ja, och det finns ju som en trappa kan man säga, som exakt. Vi behöver på något sätt jämna ut.
Exakt.
Ja. Men du, vad är det för relationer som har varit viktigast för dig när man tittar på din liksom, utveckling och välmående?
Jag har nog blivit klokare på det. För jag har haft möjlighet att tänka efter väldigt mycket. Såklart, att jag får väldigt mycket sådana frågor just nu om min resa. Att det egentligen inte är resan i sig. Den hade kunnat se annorlunda ut, men fortfarande ha liksom samma styrka. Jag måste nog ge min absolut viktigaste relation är relationen till min man.
Mm.
Han är...
Som du är gift
med idag.
Mm.
Vi träffades för 6 år sedan, så han är inte pappa till mitt förstfödda, utan till andra och tredje. Så det har vi hunnit med på 6 år.
Ja, snabba puckar.
Snabba puckar, verkligen. Vi hade en verkligen intressant början. Det gick väldigt fort. Men det som var väldigt tydligt, de individerna som lär dig att älska igen, de är magiska.
Mm.
Och det var väldigt för mig. För här trodde jag att jag var ensamstående mamma, liksom hade mitt bolag, behövde ingen.
Nej, lite jag skulle klara mig själv.
Ja, men klara mig själv. Ah. Jag tyckte jag hade klarat mig själv liksom så bra hittills, så behövde absolut inte. Men det var någonting magiskt med att inte bara lära sig älska igen, men också när någon tror på en. Du vet, den här... Det jag hade saknat hela livet, någon som tror på mig. Mm. Och sen hade jag fått uppleva vissa individer som trodde på mig i korta perioder, för att det kanske gynnade dem eller deras liksom, verksamheter och så vidare. Men ha någon som verkligen tror på dig och är med dig, och det är tack vare honom jag har lärt mig hela det här att tänka som ett team. Jag har aldrig förstått. Jag tror att vi är så präglade av att ja, men som på individ, man ska lyckas som individ, man ska klara sig som individ, man ska visa titlar som ger dig bättre förutsättningar än andra. Och med honom sen dag ett, jag tror därför det gått så fort, så var det så här, den frågan han ställde oss, det var inte ens jag. Så smart var inte jag. Det var han som ställde oss den frågan, är vad mår vi bäst av?
Mm.
Vad blir bäst för oss? Det är så han började hela liksom, relationen tillsammans med mig.
Mm.
Och då när det var ett barn involverad redan från början. Så han är absolut viktigast och har gjort mest verkan, eller påverkan också.
Mm.
Att jag vågar och att jag tar plats.
Mm. Härligt, alltså man behöver ju såna där.
Definitivt.
Och det är som du frågade mig om lite om min relation här innan. Och det är ju verkligen så att man behöver växeldra längs, liksom, längs
precis,
livet.
Precis, och det är det jag är så nyfiken på dig, Eva, också, när det kommer till relationer. Mm. För att det är tufft.
Mm.
Det är så otroligt jobbigt. Jag menar, vi vet ju alla pratar om det, som när barn kommer i bilden. Mm. Man blir starkare av det man hade. Liksom. Det positiva förstärks, men det negativa förstärks ju också.
Mm.
Så hur klarar man av att ha en karriär, liksom, ha yrkeslivet och hålla ihop familj och ha liksom, samvaro?
Mm. Och ha liksom, och kärleken ska liksom
frodas och under tiden. Tid med och...
Ja, nej, men det här är ju, alltså man ska ju egentligen behöva göra ett helt avsnitt om det här igen. Jag brukar ju prata om det ibland, med, inte så här regelmässigt med alla som är här, det beror på vad som kommer ju, men jag tycker att det är ju en väldigt viktig bit, pusselbit, när vi tittar på både hela livet och liksom karriären och det vi, vårt, att vi ska liksom må bra i hela tillvaron. Och jag har inget facit, jag har gjort alla fel man kan göra, tror jag. Eller i alla fall så valde jag rätt man, men, kan man säga. Men det är ändå så att det var många svårigheter när mina barn var små och jag själv ville göra karriär och han också. Så att jag kan inte säga att jag har gjort by the book, men jag, så här i efterhand så kan jag se att det var några bra saker som hände. Framförallt det du också intygar här nu.
Mm.
Att man måste liksom tro, man måste ha känslan av att man backar upp varandra liksom.
Yeah.
Och så bara, men nu är det din tur, eller gör det här nu, för du är bra på det här. Och liksom känslan av det där, om man nu inte har fått all den kärlek man förtjänar tidigare i livet, som jag tror att vi är många också som kan skriva under på.
Yeah. Och jag tror att det är viktigt att belysa att det här är verkligen ett partnerskap. Och även om det är jag som har synts, eller man har läst om eller hört, så är det han och jag som ligger bakom allt arbete. Aha. Han och jag som möjliggör också liksom, tid ifrån familj och annat. Men också, jag tror den här styrkan, speciellt när man har liksom, många stängda dörrar, så finns det någon som liksom pushar på en bak, så att man orkar lite till, lite till. Så att det är verkligen ett partnerskap. Så att det partnerskapet är jätteviktigt för mig, och jag tror för alla som är i en relation, jag tror inte det behöver vara liksom den mest intima relationen. Det behöver inte vara en pojkvän, man eller respektive. Det kan också vara liksom från en vänskap. Men så länge man tänker som ett team i de viktigaste frågorna.
Mm. Backa upp varandra, det gillar jag.
Verkligen.
Ja, men du Nora, alltså, det är ju så häftigt när jag hör din berättelse och ditt engagemang. Så att man förstår ju verkligen, okej, det är de här drivkrafterna som du har fått längs resans gång här som gör att du gör det du gör idag. Men jag förstår ju också att det har varit stunder som har varit tuffa längs resans gång.
Definitivt. Jag menar, det är ju inte... Ingenting har ju varit för länge sedan. Och det är så nära till hands. Jag menar, det finns tillfällen jag inte visste hur jag skulle ha råd med blöjor. En sån sak. Det fanns tillfällen jag var tvungen att välja mellan middag eller blöjor. Var en sån sak. Det fanns tillfällen jag bodde i en bil. Det fanns tillfällen, jag kommer fortfarande ihåg, där jag skulle ta mig till jobbet men var tvungen att panta. Det var tur bara att jag hittade några burkar. Så jag hade, vad kostade det? 20 kronor att åka enkelt.
Mm.
Allt sånt ligger ju väldigt nära till hands. Som jag sa det så här, att lyckas eller succé, jag vet inte hur folk mäter, och det är såklart olika. Men för mig har det hela tiden handlat om att ha det lite bättre än vad jag haft det. Det var en sak när det bara var jag, men det är en annan sak när jag var ansvarig för någon annan.
Mm.
Och jag tror det som har varit viktigt för mig har också varit, vad kommer min dotter ställa mig för frågor? Och hur kommer jag kunna besvara dem? Och då är det så viktigt för mig att jag gjorde mitt bästa. Men också att jag har inte lyxen av att inte fokusera på de frågorna jag har fokuserat på. Mm. För att det är så kostsamt för min nästa generation. Och jag tror det är väldigt lätt kanske, och det kanske är det vi har nuddat vid, så här, ja, men yrkesmässigt, karriärsmässigt så förflyttar det mig genom här, men den har ju också präglats av ett konstant du är inte bra nog. Du duger inte som du är. Men om du ändrar dig, och då pratar vi om ändra på sig själv, sitt yttre. Allt från det lockiga håret till det raka håret. Allt från att se för ung ut i utrymmen där det var bara äldre, och för att de ska ta det på allvar så måste du liksom vara på ett visst sätt, prata med vissa typer av ord. Inte.
Så du har liksom försökt att rätta dig i ledet?
Hela tiden.
Tror du att du kan sätta finger på vad är det som har fått dig att ändå ge? Att, liksom, att du har trott på dig själv någonstans i det här?
Alltså vet du, jag tänker på det väldigt mycket. För som mamma så försöker jag också tänka så här, okej, vad är det mina barn behöver? De behöver inte massa saker. Det vet jag. Mm. Men de behöver tro på sig själva. Och hur lyckades jag tro på mig själv i en värld som aldrig trott på mig förrän nu, egentligen.
För nu har du ju människor runt omkring dig och även vi i periferin som också ser dig och tror på att det här är en häftig kraft.
Och det är det jag menar med, alltså, ledarskap kan innebära så mycket olika saker. Du behöver inte vara vd för att vara ledare. Du kan vara det i ditt, liksom, i ditt team, i ditt liksom, kollega. Som kollega kan du vara en ledare.
Mm. Men vad har varit det viktigaste då?
Jag tror det viktigaste har självklart varit de få individerna jag mött längs resans gång som har bekräftat mig, som har sett mig. Som har gett mig liksom andrum. Om så bara för ett litet tag. Att så här, du duger, du kan. Jag ser dig. Jag tror att det är det. I en värld innan sociala medier. Där man inte liksom såg. Och om du syntes för dina olikheter. Och dina olikheter var något negativt. Mm. Då var du ju tvungen att försöka hitta vad som var positivt. Och det satt ju bara på insidan. Och jag tror att den förståelsen fick jag tidigt. Att det är min insida som är det som är min styrka.
Mm.
Och om jag inte tror på mig själv, vem ska tro på mig?
Det gäller ju att vi hittar den där kärleken till oss själva någonstans, eller hur?
Det är jätteviktigt.
Jag sitter och tänker på vad din pappa och mamma, vad säger de idag liksom om dig och din...
Alltså, min pappa är jättestolt. Min mamma är jättestolt. Det är bara att vi inte riktigt, det kan inte kommuniceras. För den är så präglad av hennes egna erfarenheter och resa. Jag menar, jag var ändå 5 när jag kom till Sverige. Så hon har ju präglats hela... Hon var ju 20-årsåldern när hon kom som ensamstående mamma. Liksom, hon har ju präglats av hela det.
Mm.
Så att jag kan än idag inte sätta fingret på vad det var som gjorde att jag fick ta de största liksom, smällarna för hennes liksom, erfarenheter. Men det jag kan säga, och jag tror att det är det som jag också försöker inte missa. Det är just vikten av att vi alla har en tillhörighet. Att vi alla har en möjlighet. För att den präglas väldigt mycket då i sin tur av att jag, min familj, vi tillhörde inte det här samhället. Vi fick ingen naturlig plats i det här samhället. Och vi var inte välkomna väldigt många gånger. Och det var ju inte som att jag hade ett val. Det här var det jag hade. Och då blir det att man får göra det bästa med man har. Mm. Och det fick bli då den här inre tron, den inre rösten.
Mm.
När inte den yttre rösten sa någonting.
Jättefint. Är det någonting som du vill skicka med som så här, slutord och summering?
Jag tror att det är jätteviktigt för mig personligen att verkligen uppmana till det arbetet och de frågorna jag jobbar med. Som jag sa, jag har 3 barn. Den här personal branding-eran vi lever i är skrämmande för mig. För att det fastnar så mycket då på vad vi gör- och kanske vad vi anses göra, som jag liksom försöker hålla mig borta ifrån. Jag har inte tid för att sitta i de här klubben för inbördes beundran där vi delar ut priser till höger och vänster. Mm. Ja, jag har fått priser.
Du har fått massa priser. Ja.
Och utnämningar. Men ni ska veta också att jag tackar nej. Det är kanske 90% av det. För att det är så viktigt att det handlar om arbetet och de individerna nu som jag vill fokusera på. Ja, jag har blivit en röst för att jag har gjort mig liksom hörd. Men det är bara för att jag anser att det finns så många som inte hörs. Och då tar jag i för deras skull. Men arbetet nu, och det är det väldigt viktigaste, det är att de ska synas och höras. Att det handlar om att vi gör kloka investeringar som verkligen visar vad jag menar med att det är otroliga liksom, möjligheter som går förbi oss i samhället.
Fint. Tack snälla Nora för att du har varit med mig här
tack
i podden idag.
Tack snälla Eva för att jag fick chansen att vara med. Mm. Tack så mycket.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Nora Beivi. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden också så du inte missar när nästa avsnitt kommer ut. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort recension i podcaster-appen. Till sist vill jag och mina kollegor på Women for Leaders och EQ Executive Search önska dig en riktigt god jul och ett godare 2021 med hopp om mer mänsklig närhet och stormsteg vad gäller ett mer jämställt näringsliv.